Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är en klippversion av dagens avsnitt. Hela avsnittet är 2 timmar långt och det får du alldeles reklamfritt om du blir Patreon på www.patreon.com/gottsnack. Gå in där och registrera dig och ja, håll till godo. Bing bong, nu kör vi.
Men du, Piratpartiet, går ni som tåget nu eller hur går det för?
Vi går som ett tåg. Tyvärr inte ett så stort tåg som det svenska, men vi finns. Det gör vi.
Måndag 9 november, klockan är 7 i dagens avsnitt. Stor knarkspecial 7.30. Sabina, vars bror hittades död i ett soprum av en heroinöverdos och blev liggande på Bårhus i ett år innan han identifierades, berättar sin historia. 8.00, Ted Goldberg är professor i sociologi och expert på det haveri som är svensk narkotikapolitik. 8.30, Jessica Wikberg, ordförande för Narkotikafritt samhälle, kommer hit och berättar varför hon hatar människor som har roligare liv än henne. Och 8.45, Christian Engström från Piratpartiet, det ska vara lagligt att klippa en hövding på Öland Root, så är med på telefon. God morgon!
Okej, det här är en fläckmössero.
Max Myra Fredrik, god morgon.
God morgon.
Hallå. Mysigt.
Mm. Här sitter vi och mår på måndag morgon.
Alla känns väldigt pigga, klara i blicken.
Ja, vi har knarkat bra grejer.
Klockan 8 kommer Ted Goldberg, denna gigant på ämnet. Och 8.30, Jessica Wikberg, ordförande för Narkotikafritt samhälle. Och på en förmodligen ganska skakig telefon, Lina Christian Engström, Piratpartiet, 8:15, som är Team Legalize It. Och nu har vi fått sällskap av Sabina, som jag har kontaktat för att jag läste en artikel i DN. Där din familj berättade om din bror, som vars öde var... Det skakade om mig ordentligt, måste jag säga. Så det tycker jag är väldigt fint att du vill komma hit och berätta. Jag tänker att du har säkert en del tankar om hur han hade kunnat hjälpts bättre och så vidare.
Absolut. Ja.
Vill du berätta om din bror?
Var ska jag börja någonstans?
Ja.
Jag är inte så van med att prata så här.
Du får ju välja själv hur personlig och privat och hur mycket vi berättar om honom som person. Men det är klart att vi sen också vill veta när han... Vad han började bruka och hur det gick och så vidare. Men det kan vara fint att få en bild av personen.
Ja, en bild av honom. Min lillebror, jag tror inte jag säger hans namn. Men han var en väldigt jätteomtyckt person. Han var väldigt gullig och glad och positiv. Otroligt intelligent. Han var lite så här för intelligent nästan. Han var 5 och kunde nämna hela världens flaggor. Alltså han var väldigt skärpt, han var kreativ, han var rolig. Ja, men han lämnade ofta ett intryck på folk. Ofta folk kom ihåg honom. Även fast han fick ett missbruk så hörde folk av sig till mig. Vad har hänt med din bror? Vi saknar honom. Han var en jättefin kille. Och han började missbruka, tror jag, som tonåring. Han började röka på. Jag tror att det började när han var 14, 15, 16 år. Så tror jag att det ledde in till en ravare. Så jag tror att han höll på. Nu gissar jag lite grann med en LSD och ecstasy. Och sen så ledde det så småningom in i amfetamin. Och då tror jag det ledde in honom också i kriminalitet. För att kunna finansiera sitt missbruk. Och så småningom ledde det till heroin. Och det var heroin som dödade honom. Han dog av en överdos. Artikeln handlar ju om att han inte blev identifierad i över ett år.
Hur kom det sig?
Att han hittades förra hösten och fingeravtrycken visade nästan inget. De kunde inte identifiera honom och ingen kände igen honom på bilden. De hade tagit foton och visat runt på härbärgen och hos polis och olika sprutor där man byter sprutor och så. Och ingen kände igen honom. Jag vill inte gå in på detaljerna exakt så, men så småningom identifierades han och vi fick besked 25 september i år. Så att han hade varit död över ett år.
Och vad tänkte ni under det här året?
Ja, när man är anhörig till en missbrukare som är så tung missbrukare. Alltså heroin tycker jag är en dödsdrog. Jag tror nu är jag ju syster, men om man tar sin första spruta så tror jag då är det kört. Alltså komma tillbaka från det är ju... Ja, jag tror att det är väldigt få som klarar av det. Såklart att det finns. Men när man är anhörig till en missbrukare som är en tung missbrukare så hör de inte av sig. De byter telefon. Kanske har samma nummer en vecka och så byter man telefon. Man kollar inte Facebook, man kollar inte någon annan social. Man mejlar inte. jag stötte på honom på tunnelbanan ibland, eller jag kunde liksom se honom på stan.
Så är det liksom, finns det en vana då av att ja, men han kör sitt race? Och att man...
Ja, precis. Man
hör sig till jul.
Ja, men precis. Vi fick alltid fira jul med honom. Men man var ganska van. Man blir ganska luttrad som syskon. Eller som familj. Bara, aha, okej, nu har gått 3 månader. Men han borde ringa snart. Liksom. Ja. Men till jul, förra julen så var det så här, shit. Alltså, det här är första julen vi inte har liksom haft någon kontakt med honom. Och då kände vi i våra hjärtan. Jag tänkte så här, det måste ha hänt något. Eller att han har valt att inte... Att han skämdes så mycket, för han skäms ganska mycket för sitt missbruk. Och det tror jag de flesta missbrukare gör, som är så tung missbrukare.
Ja, det är få... Det finns inte liksom så här stolta narkomaner.
Nej, det är väl ingen som väljer att bli narkoman. Nej. Alltså det är ju... Alltså,
mycket skuldkänslor.
Ja, och så otroligt trasiga människor.
Så man får ofta, eller många har bilden om att de är så väck som skiter i vilket. Ja. Men så är det. Alltså, det finns ju där. Självförakt och så vidare och så vidare.
Ja, gud, jag tror att extremt. Om man vill upprätthålla någonting för familjen, att man är... att man är fortfarande det här, man vill bli omtyckt av sin familj för den son man är liksom. Så att jag tror att det är enorm skuld och man skäms mycket och ja.
När han brukade höra av sig då, var det för att han ville säga att han var okej, eller var det att han behövde lite
ibland,
swish,
ja, mycket var det pengar. Ja. Men sen kan det också vara att han ringde för han fyllde år, då blev man ju jätteglad. Och då hade han lånat någon telefon någonstans. Men det var också mycket att han tappade hela tiden bort sin legitimation. Man behöver ju lägg liksom. Och det var så de inte identifierade honom också. För han hade inget lägg på sig. Han hade ingenting på sig. Han hade 2 kronor i fickan. Så att, ja, och då ville han ha hjälp med legitimation oftast. Eller ja, det kunde vara något sånt. Men ofta är ju missbrukare, har jag, nu skrev jag upp det på en lapp för att jag är så dålig. Neurosik. Vad heter det?
Man har ofta någon slags diagnos.
Eller han blev aldrig utredd. Nej. För att bli utredd i Sverige måste man vara ren. Hur fan kan man bli ren om man inte får hjälp? Jag tycker, om jag ska vara rent kritisk i det här programmet, är att jag tycker att narkotikavården ska ligga under sjukvården. För det dödar folk att man inte får hjälp. Alltså professionell läkarhjälp. Och det är ingen samordning mellan...
Men ville han ha hjälp?
Eller? Ja, han var på... 2017 kom han ju in, det stod i artikeln på ett,
rehab,
ja precis. Och då är det första gången jag pratade med honom på många, många år som han var ren. Och det var som att prata med sin egen lillebror igen, han var ju så himla mysig. Och sen så kom han ut från det och då kom han till ett boende precis här runt hörnan. Och då, det är som att slänga folk till vargarna, okej, nu ska du bo med... massor med andra missbrukare som är tunga missbrukare. Där personalen sitter bakom glas för att de är rädda, alltså så här, tunga glasskivor. Där de får bo i varsin lägenhet, de får in, liksom, också få ett program. Det här ska du göra för att bli fri från narkotika. Hur fan klarar man det? Mm. Jag fattar inte det. Det är liksom, åtgärdsprogrammet borde vara flera år, okej. Okay. Om 5 år ska vi se att du slussat ut i samhället. Du behöver bli ren, du behöver ta hand om din kropp. Alltså, man behöver också kärlek. Man människor är jättetrasiga. Jag är superkritisk till...
Och speciellt om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i botten. Jag är ju själv, alltså jag har ju liksom amfetamin på recept just för att jag har ADHD. Och människor som har den typen av funktionsnedsättningar är ofta väldigt svårt att hantera vardagen. Och det är ju ofta det som gör att man börjar självmedicinera till att börja med. För att du klarar inte av vardagen. Så att det värsta som kan hända det är ju att du då har... blivit missbrukare och sen så ska du ut i vardagen och du har liksom inget stödhjul som du faktiskt behöver.
Du har en diagnos och du har ett missbruk och sen är det lycka till.
Ja, exakt.
Det är förutsättningen,
du får toppen. Inte ens en diagnos.
Det finns där men du har inte fått den så du får ingen, du kan inte göra något mer utan du vet bara att...
Och du får inte ens hjälp med din diagnos. Därför att jag gick igenom ADHD-utredningen. Och där är det så, jag har inte varit en av de personerna som har självmedicinerat till exempel, men det är ju jättemånga som gör det. Och då är det ju sådär att ja, men om du inte liksom kissar rent så kommer du inte att få en utredning. Du kommer inte att få medicin och så vidare. Ja. Så du har inte rätt till någon hjälp.
Det här återigen det moraliserande bestraffandet blir kontraproduktivt. Men hur gammal blev han?
Han blev 41. Ja, och så läste jag så här, i artikeln hon skrev i DN att de flesta som går bort i en överdos är 41 år och män. Det var liksom bara shit, och så träffande. Ja, så att han levde, man kan säga att han fick leva halva sitt liv. Och halva av det livet var han missbrukare. Mm. Så det är så fruktansvärt sorgligt.
Hur pratade ni om sådana här saker i familjen när ni växte upp? Var det något?
Nej, alltså det, på något sätt. Jag är ju Vi var han född 78 är min brorsa född. Alltså man, på den tiden också så var det inte så att man visste om i skolan om man hade var någon så här stökigt barn. Ja, men då, man, han var för oss inte stökig. Jag tror att han hade ADD. Mm. Men man plockade inte de eleverna som man kanske gör nu. Och, så att det fanns inte i vår vardag. Och narkotika, man gjorde bara, man höll inte på med narkotika. Det var bara...
Var växte ni upp?
Vi växte upp utomlands. Okay. Och i Sverige.
Okay.
Mm. Mm. Kanske inte ska gå in.
Nej, det behöver inte gå in. Det är bara intressant. Intresserad bara vad det fanns för värderingar i hemmet. Och liksom om du tror att, så här, att det här var hans öde. Det hade liksom inte kunnat förändras oavsett. Eller om var det något rebellande mot hans liksom, uppväxtförhållanden. Eller?
Han var ju väldigt liberal, min brorsa. Det var kanske. Han var väldigt liberal.
Men var dina föräldrar det?
Nej.
Nej.
Nej. Så han kom från ganska så klassiskt hem. Mm. Så vi är fyra syskon. Mamma och pappa. Ja, så det, nej, kanske mer att han var liberal inställd och kanske så han började. Mm. Hela att gissa på. Ja, de man hänger med, de man umgås med.
Mm. Men var det bara han som var experimentell med sinnesförändrade substanser av syskonskaran?
Ja, det var det. Bara han. Ja.
Pratade ni om det liksom, när ni märkte att han började testa grejer? Var det något man pratade om eller var det något som var jobbigt som man... Sanden,
nej, vi pratade om det. Jag kanske var den som var närmast min bror. Jag kunde ju se det. Och vi hängde ju oftast. Eller vi har vuxit upp i samma gäng och så. Men skildes vi åt när han började liksom missbruka mer. Men det, ja, jag kunde prata om det. Men då ville han inte erkänna det i början. Om hans, vad säger han, missbrukskarriär. Eller vad man ska säga. Mm. Men ju sämre han blev, desto mer... I slutet så pratade vi om det. Att han sa, det brusar mitt huvud, jag behöver ta något. Alltså, det är så det började lite som du säger, att man har en sjukdom. Mm. Ja, så att det där är problemet. Jag tror de flesta vi ser på hemlösa på gatorna som är tunga missbrukare, de har en sjukdomsbild. Och det är därför att det måste göras om hur vi tar hand och vårdar missbrukare.
Jag var ju ganska chockad av det när jag liksom började prata med och få kontakt med människor just som brukarföreningar och såna grejer. Mm. Att det är så jävla hårt. Alltså det är så här, om du kommer och söker hjälp på psykvården så säger de, du måste bli ren.
Aha.
Och så är det så här, hur fan ska jag bli ren om jag knarkar för att jag mår dåligt? Det blir verkligen ett moment 22 i det där.
Precis,
och jag förstår inte hur fan man tänker. Nej. Faktiskt.
Nej, det är väldigt svartvit. Liksom uppdelningen, att nu ska du vara...
Det är som att säga, du måste bli frisk innan du kommer hit. Du måste bli av med dina demoner så att du kan sluta knarka. Sen kan du komma hit och få hjälp med dem. Men det är så här.
Ja, men för då kan vi skriva ut det, för då är du ju klar.
Exakt.
Ja, exakt.
Men vad för typ av hjälp tror du hade kunnat hjälpa honom då? Och i vilket skede av hans karriär, så att säga?
Jag tror att det första gången det hände, så han var 18 år och då åkte han in på Maria Pol, heter det, va? Och då fick inte mina föräldrar, eftersom han var 18, han var myndig, då fick inte de bli insatta i det här. Och då tror jag att det började lite. Jag tror att om, jag har inte jag barn, men om man går i skolan så kanske det ska vara från alltså fram till man är 20 kanske föräldrarna kan ansvara. För jag tror att det kanske hade varit bra på en gång att vi kunde ha hjälpt till där, alltså familjen.
Precis, för annars är efter 18, you're on your own, mister. Ja, och innan dess är det...
Ja,
full kontroll.
Och jag tror när man är 18, jag är lärare, jag tror inte att man alltid har den bästa omdöme. Alltså man är fortfarande ganska ung och man kan inte så mycket genom livet. Jag tror att, ja, men jag tror, jag vet inte, min bror var väldigt känslig, så jag tror han hade behövt någon med värme och kärlek, som att det finns personer som du säger, som leder och hjälper till i processen, så att man inte bara, här är ett papper, nu ska du gå till läkaren, den här tiden ska du infinna där. En person som har kanske ADHD eller ADD har jättesvårt med tider. Har jättesvårt att infinna. Behöver struktur. Behöver typ samma vardag varje dag. Och det, en narkoman har inte det. De är liksom helt... Det är såklart att det inte går. Jag vet inte statistiken. Men jag tror inte många som bor här borta i Skanstull. Jag vet inte hur många som blir drogfria. Och i det boendet till exempel. Kanske skulle...
Ja.
Är det någonting mer som du vill få sagt som du känner vore skönt att... Ja.
Nej, jag tror att jag skrev ner
lite. Fuck you, Lena Hallengren står där på min lapp.
Ja, men faktiskt, jag hade faktiskt tänkt säga fuck you till henne. För att jag menar det.
Alltså,
ja, nej, men jag tycker verkligen att hon... Ja, eller politiker. Ja, främst hon. Att man måste göra någonting nu.
Ja.
Inte hålla på.
Det är ju medvetet mord. Skulle jag vilja påstå.
Ja,
mord kanske inte. Ja. Men,
Vållande.
Ja, medvetet vållande. Vi vet, ja, det är för jävla hemskt.
Jag tycker man måste göra någonting, ja, och det inte fler faller dit. Att, jag tycker också man förskönar narkotika.
I populärkulturen och debatten och allting.
Ja, eller? Men det är lite, alltså man tycker så här, man kollar på film, bara, det är alltid någon som tar en lina. Alltså liksom, eller vad det nu är. Och det kanske, jag vet inte hur unga människor ser på det, men jag vet inte, det.
Men då kanske man kan göra någon så här kanon, du vet, så här, Trainspotting, Requiem for a Dream, så här, alla de här värsta skildringarna, förstår du? Alltså för det är ju vissa skildringar också som är så här, man själv känner bara, alltså du vet, sitta på en liksom nerskiten toa i Edinburgh, då känner man, nej, det här är inget för mig. Så att, det finns ju den också liksom.
Alltså, det där blir också, det är också en snårig debatt om vad hur vi ska, kulturen ska få,
hur man
reglerar kultur. Gangsterrapparnas texter. Men det är kanske en lite annan diskussion, men det var väldigt fint att du ville komma hit och berätta.
Ja, men tack. Ja. Tack för att jag fick komma. Det kändes viktigt. Jag tänkte att nu lever inte min bror, men kanske man kan göra något för någon annan. Mm. Det känns viktigt. Ja.
Ja, man kan ju alltid hoppas.
Ja, precis.
Men det måste ju till riktig förändring också. Det är det. Alldeles strax kommer Ted fucking Goldberg. Det blir spännande. Jag tycker bara vi ska lyssna lite grann på Christian Engström. Kort, god morgon. Du vill legalisera. Är det cannabis specifikt bara, eller har du ännu radikalare tankar? Pratpartiet är du med i.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi sponsrar Mindler,
ja.
Sveriges största psykologmottagning online.
Ja.
Killar pratar inte alltid om hur de mår.
Nej.
Ibland, men inte alltid. Och jag vet inte, hur har du det med dina killkompisar? Frågar ni varandra hur ni mår och ställer ni en följdfråga om någon folk bara säger bra eller bra? Det här tycker jag tänker bara för kompis. Bra, hur mår du?
Ja, Nej, följdfrågor är vi nog ganska dåliga på. Och så har det väl varit i alla killgäng jag har varit med i.
Ja.
Faktiskt.
Och då är det ju himla tur att det finns en kompis i fickan.
Exakt.
Som heter Mindler.
För att alla har ju tillgång till den här kompisen nu för tiden.
Ja, och det är inte bara för att man ska ringa och chitta-chatta. Men det kan ju vara så att man inte riktigt vet. Alltså så här, folk har ju en tendens att ställa sina egna diagnoser idag. Och det kan jag känna igen mig i, känns kul. Men man kan ju också vara hjälpt av att faktiskt fråga ett proffs.
Ja, den diagnosen man kan sätta är ju ofta, så illa är det inte, eller jag klarar det här. Liksom.
Ja, men precis. Det är ganska vanligt tror jag. Och då kan det vara ganska nice att faktiskt ringa upp någon. Det kan ju kännas som ett jättestort steg att så här, hitta en psykolog, boka en psykolog, åka till en psykolog.
Exakt.
Det är många steg, det är många trösklar. Men bara så här, jag kan ta upp mobilen och så bara ladda ner Mindr-appen, 20 minuter senare har jag ett samtal och så berättar man om sitt liv. Och så kan ett proff säga, en legitimerad psykolog säga, ja det låter som att du har den här problematiken, här finns en lösning. Mm. Det är ju faktiskt en revolutionerande förändring.
Men bara fatta vad skönt det skulle vara att höra om man har gått under en längre tid och tänkt så här. Det är någonting fel, jag mår inte så bra.
Mm.
Och sen att, någon bara, att man får det bekräftat. Mm. Men du kanske behöver hjälp.
Mm.
Det, det finns en lösning på det. Och den är så enkel.
Ja. Ja, men det är skitbra. Och man får, det, man har över 250 psykologer. Man får byta om man inte klickar. Det kostar som ett vanligt vårdbesök. Det är inga köer. Det är faktiskt toppen.
Mm. Så in och ladda ner Mindr-appen
på en gång. Surfa runt några timmar bland deras KBT-program.
Ja, och är du inte säker så är det bara fråga. Det är det som är så toppen.
Mm. Tack Mindr.
Tack.
August, vi är sponsrade av Sini.
Jag vet.
Mm, vad tycker vi om Sini? Vad är Sini?
Sini är ju ett vägbrytande i miljösynvinkel sätt att städa hemma.
Mm.
Det är alltså små brustabletter som man tillsätter bara vatten.
Helt vanligt kranvatten.
Helt vanligt kranvatten. En gång så behöver man ju få själva plastbunken.
Flaskan.
Flaskan heter det.
Mm.
Men sen behöver man ju inte en ny.
Nej.
Utan man har samma hela tiden. Man lägger bara in en ny brustablett, vatten och så har man rengöringsspray.
Det känns ju faktiskt jäkligt fånigt när man tänker på hur många liter vatten man burit hem från affären med rengöringsprodukter.
Ja, varför?
Det är väldigt oekonomiskt.
Det är tungt.
Omiljövänligt, tungt, jobbigt, besvärligt på alla sätt.
Vi fick ju sådana här testpaket av Sini.
Mm.
Jag gav ett sånt till en kompis till mig.
Mm.
Skrek ut i lycka.
Alltså?
Ja. Hon öppnar dem.
Ja.
Det är så färgglatt.
Ja.
Det är så fint. Det tilltalar verkligen folk.
Det är väldigt tilltalande. Det är lite neonigt. Det passar i vår studio också. Så här. En gul för köket. Och så en lila för badrummet. De har olika färgkoder. Ja. Blå för
allround. Det är så skönt med färgkoder. Det är underskattat med färgkoder i vardagen.
Ja.
Jag öppnar bara ställskåpet. På en sekund står man och håller i rätt flaska.
Visst.
Det har aldrig hänt förut.
Nej. Ja, det är en revolution inom städ.
Mm.
Roligare, enklare, miljövänligare, billigare.
Mm.
Så när det är slut, då går man bara till matbutiken och så köper man en liten brustablett.
Mm.
Det är ju genialt.
Det är helt underbart.
Det bästa som har hänt städning i hemmet under min livstid.
Mm. Det har aldrig varit så här kul att städa.
Eller hur?
Alltså på riktigt.
Ja.
Att jag tar kökssprayen, sprayar lite, torkar av och så bara det är glansigt på min diskbänk.
Älskar.
Och sprayerna finns alltså att köpa i de flesta matbutikerna.
Mm. Tack Sini.
Tack för allt.
Ja, det stämmer. Jag är med i Piratpartiet. Vi vill ha en politik som minskar skadorna, minskar lidandet så mycket som möjligt.
Ja.
Och två saker då. För det första så vill vi avkriminalisera allt bruk, liksom även tunga droger.
Mm.
Brukarna ska aldrig ses som brottslingar, utan de är människor som ändra behöver hjälp eller också inte behöver hjälp. Men de behöver i vart fall inte straff.
Mm.
Det är ett sätt att få ner, som Ted har sagt, Sverige har Europas högsta dödlighet.
Mm.
Att det ligger på 4 gånger snittet. Det är ju inte acceptabelt. Och just det här att brukare vet att ringer de efter ambulans när en kamrat har tagit överdos, så kommer polisen också.
Mm.
Det gör att de väntar med att ringa ambulansen. Och så kanske personen i fråga dör. Det gör att människor som känner att de skulle behöva hjälp inte vågar söka hjälp. Så att avkriminalisera allt bruk, även av de tyngsta drogerna, det är det ena.
Mm.
Sen vill vi dessutom legalisera cannabis. Alltså legalisera och reglera och sälja det på Systembolaget antagligen. Men i vart fall under reglerade former.
Mm.
Här är det främsta skälet skulle jag säga att komma åt kriminaliteten. Vi har gängkriminalitet i förorterna som kostar en massa liv.
Mm.
Polisen säger att det är cannabisintäkterna som är en basinkomst för gängen, har de kallat det. Det är uppskattningsvis några miljarder, alltså inte miljoner, miljarder om året som de kriminella gängen drar in på cannabishanteringen.
Mm.
Och de pengarna köper de automatvapen för. Och de får anledning att använda automatvapen för att försvara marknadsandelar och sådär.
Mm.
Så det är den andra delen. Vi vill alltså legalisera cannabis och sälja det på Systembolaget, precis som det är i till exempel 15 amerikanska delstater nu.
Mm.
Och vi vill också avkriminalisera allt bruk, precis som det är, eller ja, ungefär som det är i Portugal och precis som det är i delstaten Oregon nu sen några dagar.
Just det.
Där har man beslutat om att göra så. Det var Piratpartiet och jag föreslår.
Känns det som att att ni har medvind i de här frågorna i Sverige 2020, eller vad är känslan?
Ja, det är absolut så att det händer ju saker. Alltså det händer ju saker i hela världen. Inte bara i USA, utan liksom Kanada har legaliserat cannabis. Norge håller på och funderar på att gå i den riktningen och så vidare. Det här är någonting som händer i hela världen. Just för att man har sett att hur välment den gamla politiken, den restriktiva narkotikapolitiken än var, så funkar det inte. Det gör att människor dör i onödan och det gör att kriminella tjänar alldeles för mycket.
Ja, det är en aspekt vi inte har gått in på riktigt här. Huruvida narkotikaförsäljning finansierar gängkriminaliteten mycket. Har ni några känslor runt bordet kring det?
Det tror jag att den gör.
Mm.
Men om vi skulle legalisera cannabis av det skälet, så kommer de fortsätta med det de redan har slagit in på, kokainet. Och annat som man kan tjäna pengar på.
Mm.
Ja, fast det där är en invändning. Alltså, det är många som säger, precis som du gör Jessica, att då kommer gängen bara börja sälja andra saker. Men nu är det så att narkotikamarknaden är en marknad. Och för att man ska kunna sälja någonting så måste någon vilja köpa. Så det finns inte en enda cannabisrökare i Sverige som tänker, ja, om cannabis blir lagligt, då ska jag gå över på heroin. Gängen måste få betalt.
Det var verkligen inte så jag menade.
Jo, men det är det du säger i praktiken. Du säger att då kommer de börja sälja annat. Ja, det försöker de väl med redan idag.
Ja, jag menar att de redan gör det.
Varför skulle det komma många nya köpare bara för att en av drogerna blir lagliga?
Ja, just det. Folk köper redan kokain, så att säga. Och heroin och annat.
Ja, och det kommer de ju fortsätta med säkert. Ja. Så vi behöver definitivt, och där är den här andra delen, att avkriminalisera brukarna. Man ska aldrig någonsin behöva vara rädd för polisen om man har dragit på sig vad som är medicinska problem, att man har fått en beroendeproblematik.
Men även de som...
Och så ser vi det så. Det var kriminellt och... kriminellt att vara liksom berusad.
Men liksom, berusad. Vet du det, Wolf of Wall Street killarna på Stureplan som partyknarkar, de kanske inte tycker att de är beroende, men ska inte de ändå ha sin liten uppläxning, en liten dagsböter?
Nej, varför då? Det hjälper inte dem, och vi vet att det skadar andra som är i en mer utsatt situation. Sverige har som sagt, vi har 4 gånger så höga dödstal som resten av EU.
Det kan inte vara lite avskräckande i alla fall då, att det står någon jävla silver utanför toaletten, ja, i Haglövs rygga och tar något sidan.
Tanken var så att det skulle vara avskräckande, men det funkar ju inte.
Men det kanske blir pengar
det
inte skatt.
Det till att vi har högre dödstal.
Får jag bara säga en grej? Det är så synd att man sprider den här myten att man blir tagen av polisen om man ringer för att en kompis tar överdos. Det fungerar inte så. Polisen och läkare. Nej, och läkare.
Jag har pratat med jättemånga människor från bland annat Stockholms brukarförening.
Även från polisen.
Som verkligen vet hur det funkar. Och det funkar precis så här. Ringer man efter ambulans och säger en kompis har antagligen tagit överdos, då kommer poliser samtidigt med ambulansen och de sätter dit alla i rummet för att ringa narkotikabrott.
Och då drar sig folk för att ringa.
Och det drar sig folk förstås. Alltså, just det där när det är ett liksom tveksamt läge. Någon har liksom svimmat av lite. Är hon bara lite småvissen och pigna till snart?
Mm.
Eller är hon på väg?
Och nuddar jag bara, det är så det ska vara.
Mm. Men du säger att det inte är så.
Jag menar på att det är en myt. För att poliser ska rädda liv, läkare ska rädda liv i första hand. Sen om det finns 10 kilo heroin där i den här lägenheten, självklart blir det väl ett polisärende då. Men det är synd att man sprider det, menar jag. För att ring alltid till ambulansen, menar jag på.
Vi är helt överens. Alltså, i den här situationen ska man alltid ringa efter ambulansen. Så är det absolut. Men det är absolut inte en myt att polisen kommer samtidigt. Och det är inte en myt att det gör att många brukare drar sig för att ringa. Och det är inte en myt att det bidrar som en av flera faktorer till vår katastrofalt höga dödlighet.
Tittar man på Brås siffror över vilka brott som utreds och som också leder till fällande dom och så vidare, så är narkotikabrott det absolut högsta utredningsprocenten. För att det är väldigt lätt, tror jag. Jag tror att det är väldigt, min tolkning har varit att det är väldigt bekvämt för en polis att sätta dit någon för knark, för att det är ganska lätt att gå in. Precis. Och titta var du i fickorna.
När de vill bättra på statistiken så är det det allra lättaste, precis som du säger.
Men nu säger du sätta dit, och då kanske jag tänker istället, hjälp den här 14-åringen eller 24-åringen att vakna till.
Det finns ingen som blir hjälpt av, alltså det som händer när man blir dömd så ringar en narkotikabrott, det är att man får dagsböter. Och sen får man springa och pissa för att behålla körkortet, eller att man blir av med körkortet. Det finns ingen som blir hjälpt av att få böter och bli av med.
Jag har en anekdotisk bevisföring. Jag har en anekdotisk bevisföring på ämnet. En bekant som blev muddrad på krogen och blev tagen med 0,3. Fick dagsböter, och då kom han hem till mig efter det och sa: titta, de missade, jag hade en gubbe till i andra strumpan, och så drog vi upp den. Så kan det också gå. Han blev ju bara förbannad, såklart, och ville knäcka ännu mer.
Nej, men det är väl klart att det finns poliser som, och att det finns tillfällen där poliser bör ingripa och bör hjälpa folk, och att det finns poliser som gör det. Det finns också gott om poliser som bara vill sätta dit folk.
Okej, jag kanske tjatar om det här med forskning, men,
återkommer
till det igen. Ja. Är det så att folk som blir tagen exempelvis på Stureplan med kokain, blir de hjälpt? Och på vilket sätt?
Mm.
Det skulle vara intressant att se. Att ha något rejält att stå på. Och säga att de och de förändringar har skett efter de har blivit tagna. Det är, liksom, det är väldigt lätt att säga att det vi gör är för att hjälpa folk.
Inte bara dem, utan även de andra gästerna. Nej, personalen och andra.
Ja, men okej.
Okay. Därför vill vi ha färre droger på krogen.
Okej, men låt oss ha en rejäl forskning kring vad är resultaten. Låt oss få en helhetsbild. Om vi säger till exempel att om vi tar en unge i skolan som har rökt cannabis och skickar iväg honom till en socialarbetare för att han ska få hjälp. Hur många av dem blir hjälpta? Vad är det som är absolut resultatet av detta?
Det måste vi verkligen bli bättre.
Ja, men,
på att blanda in föräldrar, på att kanske ändra sekretesslagen så att man kan samarbeta skola, soc och föräldrar.
Men tänk om föräldrarna är det problemet.
Och det kan det ju vara med. Alltså, men då kanske man har en annan vettig vuxen, en kurator eller någon på elevhälsan. Det är ju de vi jobbar mycket med.
Ja, men grejen är att på något vis vi har som någon slags utgångspunkt att bara vi tar dem och skickar dem någonstans. Att de automatiskt är hjälpta. Att vi har gjort något konstruktivt. Medan det kanske är för vissa i alla fall. Och nu vet jag inte, för vi har inte forskning om det. Men det kanske är för vissa att det blir tvärtom. Att det blir sämre. Att de har ännu mindre förtroende för vuxna. De känner sig ännu värre än vad de kände innan. Att det är ännu svårare att kommunicera med dem. Det vet vi inte. Men låt oss ta reda på det. Så som sagt, vi sitter här med vår modell. Och vi insisterar att det är bra, men vi vet inte. Så låt oss ta reda på det. Jag har kallat det för okunskapens väg. Sverige har valt okunskapens väg. Vi ska veta så lite som möjligt och vi ska tro så mycket som möjligt. Ja, vi har det tvärtom.
Jag tänker just politiskt. Jag är nyfiken på hur du ser på det. Vi nämnde tidigare det här, Folkhälsomyndigheten vill utreda vår narkotikalagstiftning. Och att Lena Hallengren och regeringen gick ut och sa att de var inte intresserade av att göra det här.
Jag tror de vill utreda narkotikapolitiken, men inte det här eget bruk, alltså konsumtionsförbudet. Det är ju det hon säger nej till.
Lena Hallengren har redan, innan det liksom finns ett enda faktum, en enda datapunkt, så har hon bestämt sig för att vi ska inte ens utvärdera alltså vad den här kriminaliseringen har för effekt. Trots att vi som sagt, vi vet att vi har 4 gånger så hög dödlighet som snittet i EU.
Okay, men
vi vet att andra länder som har haft stora problem med dödlighet har lyckats ändra på den saken genom att lägga om sin politik. Men ändå så har vi en socialminister som säger vi ska inte ens utreda. Så jag håller helt med Ted. Det är liksom okunskapens tyranni som regerar
i Sverige. Men jag vill säga att vi ska inte peka ut Lena Hallengren eller någon individ. Vi ska...
Jag pekar bara ut henne för att det var hon som gick ut och uttalade
nej, men
sig.
Jag får bara säga till punkt här att vi har haft flera missbruksutredningar i svensk historia och alla av dem har haft väldigt begränsande direktiven.
Mm.
Vi har med flit hela tiden sagt att du får inte läsa, du får inte studera detta och detta och detta, utan ni ska hålla er till vissa saker. Och det är ett mönster som går rakt igenom svensk narkotikapolitik de senaste 40 åren, att vi vill inte veta vissa saker. Och det är inte Lena Hallengren, för det börjar långt innan Lena Hallengren. Och det är detta som måste ändras. Vi måste bestämma oss för att vi vill veta. Vi vill veta vad vi gör. Vi vill veta vad som är resultatet av det vi gör.
Mm.
Och sen utifrån det kan vi bestämma vad vi gör härnäst.
Mm.
Ja, det låter ju superrimligt när du säger det.
Det är ju helt sant. Alltså, Lena Hallengren, det ska man ju betona, det är ju inte bara hon.
Nej, det förstår vi. Det är bara kul att pissa lite på Lena.
Hon ingår i en svensk tradition av liksom dogmatiskt tänkande och liksom verkligen faktaskräck.
Mm.
Att man inte vågar ta reda på om vi skulle kunna göra någonting
faktaresistens,
bättre. Om vi skulle kunna rädda liv.
Ja, men du, Piratpartiet, går ni som tåget nu eller hur går det för?
Vi går som ett tåg. Tyvärr inte ett så stort tåg som vi skulle önska, men vi finns.
Fy fan, där har ni en nya slogan. Piratpartiet, vi finns, det gör vi. Otrolig slogan. Du, tusen tack för att vi fick ringa. Du verkar vara en toppen person.
Okej.
Vi hörs, hej.
Tack, hej.
Ja, vi kanske inte kommer så mycket längre just idag, men det var väldigt intressant att höra era synpunkter och resonemang.
Tack för att vi fick komma hit.
Ja, det var nöjet var verkligen på vår sida.
Välkommen till Narkopodden så småningom.
Absolut.
Ja.
Ja, bring it on. Tack för att ni har lyssnat och imorgon kommer... Vem kommer imorgon? Här borde jag ha framför mig. Ja, ska vi kika på det eller ska vi skita i det? Vi säger tack för idag helt enkelt. Ha det bra. Hej. Lite tram. Och Jorge, min fucking broder, det är så synd att du har en annan moder. En annan fucking moder. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.